I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Urinvägsinfektion under graviditet är vanligt och såklart jobbigt och kan leda till komplikationer om den inte behandlas. Så är det, eller hur, Rebecka?
Så är det. Så att urinvägsinfektion är något vi ska hålla koll på och vara noga med att behandla.
Och det ska vi prata om idag. Orsaker, symptom, risker, behandling i dagens Babies Podcast. Du är välkommen hit. Jag är Carina Barnmorska.
Jag är Rebecka, gynekolog.
Men Rebecka, om man pratar om det här supervanliga urinvägsinfektion, hur många drabbas? Nu pratar vi under graviditet.
Under graviditet, någonstans mellan 1-4% av alla gravida får urinvägsinfektion. Och det kanske inte låter så mycket, men då ska man komma ihåg att i den gruppen så är det flera som får det liksom hela tiden, upprepade gånger under graviditeten. Så det kan faktiskt bli ganska så jobbigt med upprepade antibiotikakurer och upprepade urinodlingar, och så får man antibiotika och då får man svampinfektion. Alltså det kan bli lite en jobbig spiral av det.
Men hur många ogravida har du då? Vad är skillnaden?
Det har jag faktiskt ingen statistik på, men det måste vara mindre. Mm. Alltså färre, därför att det är vanligare med urinvägsinfektion under graviditeten vad det är annars. Och det har liksom att göra med flera faktorer. Dels är det så under graviditet att vi har faktiskt ett nedskruvat immunförsvar. Vi har sänkt effektiviteten på vårt immunförsvar för att tolerera att vi har en liten främmande person inne i oss. Den andra faktorn som gör att det blir lite lättare att få urinvägsinfektion, det är att urinvägarna är lite vidgade under graviditeten. Det vill säga då både urinblåsa och urinledare och även njurbäcken. Och det här gör att urinen passerar lite långsammare och blir liksom stående längre i urinvägarna. Så det är en grogrund för infektion när urinen står längre.
Har det att göra med också att man har en förändrad hormonbalans?
Egentligen inte. Så mycket hormonbalansen skulle jag säga, för att under graviditet så har man ju höga nivåer av östrogen, vilket faktiskt gör slemhinnan i urinröret liksom lite tjockare, lite fylligare, täpper till bättre, så att egentligen borde färre bakterier kunna smita upp, men problemet är att när de väl ändå gör det så finns det liksom så mycket urin stående i urinvägarna att det ändå finns en risk för att det blir en infektion. Så att hormonerna gör väl kanske sitt bästa för att hjälpa oss, men det är andra faktorer som påverkar mer.
Negativt.
Mm. Ja, anatomiska och mera liksom immunförsvarsmässiga faktorer.
Vet du någon annan orsak?
Nej, det är väl framförallt, om jag inte glömmer bort något helt, men det är framförallt det här med immunförsvar och att det blir stående.
Men du, vi ska vara tydliga med att vi pratar urinvägsinfektion, det vi kallar UVI, och inte GBS. För GBS har vi pratat om tidigare.
Ja, och GBS det står ju för grupp B-streptokocker. Och det, de kan man ju ha i urinen. Alltså, du kan ju få en urinvägsinfektion med GBS. Men i det här avsnittet så ska vi liksom prata om de andra bakterierna, de här vanliga urinvägsinfektionerna. För GBS är ett specialfall. Och som sagt, det har vi ett helt avsnitt om. Så nu, som jag sa till dig lite skämtsamt innan, Carina, idag ska vi prata om vanlig bon-UVI, de vanligaste varianterna. Liksom.
Det ska vi göra. Men du, finns det några riskfaktorer att tidigare UVI, alltså urinvägsinfektioner eller njurbäckeninflammation, pyelonefrit, det vet vi ju är en ökad riskfaktor.
Precis, att man har haft pyelonefrit eller njurbäckeninflammation, som man kallar det på svenska, att man har haft det tidigare i livet är en riskfaktor. Att man kanske tidigare också haft upprepade urinvägsinfektioner eller haft en urinvägsinfektion under senaste året innan man blev gravid kan också vara en riskfaktor. Att ha en kronisk njursjukdom är också en riskfaktor. Att ha diabetes, det vill säga innan graviditeten då, också en riskfaktor.
Och kopplingen där, Rebecca?
Det har också med immunförsvaret att göra. Alltså man vet att personer med diabetes har ett sämre immunförsvar. Man har ökad risk för till exempel urinvägsinfektion, men också svampinfektioner, sårinfektioner. Så det, alltså man är generellt mer infektionskänslig om man har diabetes. Det gäller både typ 1 och typ 2, även om typ 1 kanske är mer än typ 2.
Men du, jag tänker på en annan riskfaktor. När man är gravid så går man och kissar mer ofta.
Mm.
Kan det vara en riskfaktor till att dra på sig en urinvägsinfektion?
Nej, egentligen inte. Därför att när du kissar då tömmer du ju blåsan.
Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis, ja. Alltså att kissa oftare är ju inte, gör ju inte att man har en högre risk för att få urinvägsinfektion. Och anledningen till att man kissar oftare under graviditet är ju faktiskt för att vi också bildar mer urin under graviditet. Vi har en större blodvolym. Det är liksom fler milliliter blod som varje minut filtreras via våra njurar. Så att vi kissar ju ofta därför att vi också bildar mer urin. Men även om vi kissar ofta och spolar ur systemet så är det ändå så att vi har en ökad risk för att få urinvägsinfektion som gravida.
Tycker du att du märker att man har UVI utan att ha några tydliga symptom? Att man kanske inte märker det?
Det kan faktiskt vara lite lurigt under graviditet. Alltså, många har ju de här klassiska symptomen som man kanske känner igen. Att det svider när man kissar eller att det liksom sådana molvärk över blåsan. Men en del har inte de symptomen utan kanske mera har men liksom lite sammandragningar eller att livmodern känns liksom lite lättretad, att man behöver inte göra så mycket för att den ska dra ihop sig, gå upp för en trapp eller sitta och prata en stund bara så drar det ihop sig. Att den blir, jag brukar liksom ofta skriva i journalen att den är lätt irriterad så fort man tar i livmodern så drar den ihop sig. Och det här med att man kissar oftare, det är vi kanske vana vid när vi inte är gravida, att tänka på det som ett symptom på urinvägsinfektion. Men det blir ju svårt under graviditet, för då springer vi och kissar ofta i alla fall och ska ju göra det också för att vi bildar mer urin. Så att just sammandragningar tycker jag brukar vara en sån här liten, att det ringer en liten klocka, att då kanske man faktiskt ska kolla en urinsticka eller till och med en urinodling.
Mm. Ja, men då drar vi verkligen öronen åt oss också. Ja. När man har de här tidiga sammandragningarna eller täta sammandragningar liksom i tidiga veckor, då tar vi alltid test på sticka och odling. Mm. Men du sa att det svider, det gör det ju för det mesta, inte på alla, men buksmärta, alltså nedre regionen av magen kan man ju också få.
Ovanför blygdbenet, molande känsla. Det kan kännas som ett mensmolande ibland, den typen av känsla. Sen ska man också tänka om en gravid har feber men inte några andra symptom, då ska man också åtminstone kolla en urinsticka och tänka att det kan vara urinvägsinfektion. Och likaså ryggsmärta. Ska man, i alla fall en sån här smärta som liksom sitter i hela tiden, inte ens som är tydligt kopplat till att man ställer sig upp eller lyfter något eller går i en trapp, utan mer den här ospecifika molande känslan, att man ändå tänker tanken att kolla ett urinprov. För det kan vara lite lurigt med symptomen.
Ja, men den tycker jag inte är så sällan faktiskt, att man känner bak mot njurarna, så det blir som en ryggsmärta. Mm. Allmän påverkan. Man känner sig hängig.
Mm.
Jobbig känsla.
Mm.
Blod i urinen kan man ha, men då har det ju gått ganska så långt i en UVI.
Ja, då har man ju en rejäl infektion. Och blod i urinen vid urininfektion, det är inte så särskilt vanligt egentligen. Och framförallt inte under graviditet. Men det är ju ett ordentligt varningstecken. Då är det ju en rejäl infektion.
Finns det andra symptom som du tänker?
Nej, men det är väl egentligen det. Springa och kissa och svider och drängningar. Och kanske den här känslan av att det är en obehagskänsla efter att man har tömt blåsan. Svidande, irriterande, molande. Liksom. När blåsan drar ihop sig, att det känns obehagligt. Men som sagt, ibland så har man kanske inte så jättemycket symptom. Det händer ju att vi också upptäcker att man har bakterier i urinen utan att man haft något symptom överhuvudtaget. För på en del gravida så gör vi faktiskt så att vi screenar, vi kollar urinodling i tidig graviditet även utan symptom. Och till exempel på den här grupperna som jag nämnde som har en ökad risk, alltså tidigare infektioner eller njursjukdom eller diabetes. Eller gravida som har liksom utsatts för könsstympning i barndom eller ungdom till exempel. De har också en ökad risk. Och ibland när vi gör den här screeningen så hittar vi att de har bakterier i urinen utan att ha något symptom. Och då kallar man det för asymptomatisk bakteriuri. Alltså bakterier i urinen utan symptom. Och det är inte särskilt ovanligt att skriva vidare. Mellan 2-6% av alla har det. Och det här ska faktiskt också behandlas även när det inte är några symptom. Just för att det finns en risk när bakterierna ligger där att de kan skapa en uppåtstigande infektion som går liksom upp mot njurbäcken.
Det vi kallar, återigen, pyelonefrit.
Ja.
Och här kan man ju bli, om man tycker att det är jobbigt med en UVI, så blir man ofta sämre när infektionen stiger så upp mot njurbäckenet. Då blir man, känner man sig ännu sämre såklart.
Ja, då blir man ju liksom, som du sa förut, allmänpåverkad. Och då har man oftast hög feber och liksom ont i ryggen. Mm. Ont över njurarna. Och då brukar man också vara, vi i vården brukar då som testa lite grann genom att dunka lite över njurarna, knacka lite. Och då har man en pyelonefrit, så då är man öm när man dunkar över njurarna.
Men du, det finns mer, alltså det kan ge upphov till ännu fler risker. Prematura kontraktioner, alltså sammandragningar i tidiga veckor, var vi inne på. Mm. Men det kan också då, i och med att man har de här sammandragningarna, så kan det ju faktiskt vara en risk för tidig partus, alltså förtidsbörd.
Mm. Det kan det absolut vara. Och det är ju också en av anledningarna till att vi vill behandla urinvägsinfektion och att vi vill behandla asymptomatisk bakteri för att liksom förebygga så att det inte blir någon infektion. Sen har man också sett att urinvägsinfektion under graviditet kan öka risken för att barnet föds med en låg födelsevikt. Och det är ju naturligtvis ofta då kopplat till att barnet också föds för tidigt. Man vet att det också finns en ökad risk att det blir en infektion som sprider sig till fosterhinnorna, som kallas för amnionit, och att de brister för tidigt, att man får för tidig vattenavgång. Att vara noga med att behandla urinvägsinfektion och också följa upp efter behandlingen och se att bakterierna har försvunnit är ju jätteviktigt för att förebygga komplikationer för både mamma och foster.
Behandling säger du, men om vi skulle börja och fundera på om det går att förebygga, köra någon profylaktisk behandling. Vet du någon sån? Om man vet med sig att jag har i vanliga fall lätt att drabbas av urinvägsinfektioner. Mm. Skulle man då rekommendera att man förebygger? Finns det någon, om man tittar på huskurer, finns det någonting där som skulle kunna bidra till hjälp?
Alltså det är ju lite omdebatterat med de här huskurerna och kostråden om de verkligen förebygger. Och generellt sett så tycker man väl inte att man har jättebra studier som kan visa att det minskar risken. Man har tittat till exempel på det här med tranbär och tranbärsextrakt för att se om man kan förebygga. Att dricka tranbärsjuice verkar inte kunna förebygga och egentligen inte behandla heller. Sen kan man ju som tranbärsextrakt, det har man ju liksom utvunnit och använder som läkemedel också. Som ju egentligen används som profylax, fast kanske inte hos gravida utan mer hos lite äldre personer. Men bevisen där är ju inte super bra heller. Så att jag tänker, det viktigaste att göra själv är egentligen att alltså tömma blåsan. Gå och kissa när man är kissnödig och att verkligen tömma blåsan ordentligt. Och som gravid så kan det ju faktiskt kännas att det kan vara lite svårt, för att det trycker på urinblåsan liksom, och den kanske hamnar i kläm lite grann bakom den här stora livmodern. Då brukar jag rekommendera någonting som heter så fånigt som dubbelkissning. Och det går till så att man sitter på toan och kissar, och när man tycker att nu är jag klar, då ställer man sig upp och sen så rör man sig lite så här magdansövningar. För om det då ligger i något litet veck en skvätt urin kvar, så kommer det att, när du rör dig, så kommer det att rinna ner till den här lägsta punkten i urinblåsan där urinröret mynnar. Så kan man sätta sig ner, så kan man kissa ut de här sista dropparna också.
Men dubbelkissning är dubbel så bra.
Absolut, och dubbelkissning är ju liksom, det skyddar ju faktiskt, det minskar risken för urinvägsinfektion. Så det tycker jag, det kan man lära sig själv. Det är också en jättebra sak att lära sina barn. För när de börjar gå på potta och på toa, de har så fruktansvärt bråttom. De kissar lite och så springer de iväg liksom mitt i. Så barn har ofta lite, att de går med lite urin kvar i blåsan. Det är jättebra att lära barn dubbelkissning.
Perfekt ju. Men du, det här med att dricka mycket vatten då för att liksom rensa, spola igenom systemet?
Nej, det hjälper ju inte heller. Det kan ju kännas som att det lindrar när man väl har fått en urinvägsinfektion, så kan det ju möjligen kännas att det lindrar lite för att man dricker mycket, så spär ut urinen. Det blir mindre koncentrerad och då svider det mindre. Men du kan inte förebygga en urinvägsinfektion genom att bälja i dig vätska. Tyvärr.
Nej, du kan däremot må väldigt dåligt om du har, om du dricker för mycket vatten och sköljer bort dina salter, elektrolyter i kroppen. Så, tog du död på den myten?
Ja, något annat som också kan tyckas är otroligt basalt tips, men som faktiskt många missar. Och det är det här när man har varit på toaletten, att man torkar framifrån och bak. Det kan faktiskt också minska risken. För att den vanligaste bakterien vid urinvägsinfektion, det är E. coli. Och E. coli får vi från vårt eget tarmsystem. Så att här, att ha för vana liksom att torka med pappret framifrån och bak och inte tvärtom. För då får vi liksom inte fram de här tarmbakterierna från tarmöppningen till slidmynning och urinrör. Det kan kännas som ett 1800-talsråd, men där hade farmor och mormor rätt. Liksom.
Ja, men verkligen. Dubbelkissning och torka rätt.
Mm. Jag kanske ska ha en sån här kisserikurs. Vad tror du om det, Carina?
Ja, verkligen. Ja. Med de två grejerna. Det blir en kurs i kort format. Verkligen.
Ja. Mm.
Men du, vad säger du om citron då? Att det här sura ska bidra till att inte bakterier vill växa. Myt, eller?
Myt. Finns tyvärr inget vetenskapligt bevis för att det fungerar. Heller. Då finns det nog lite mer evidens för tranbär än för citron. För det handlar inte om det sura, utan det handlar snarare om ämnen i tranbären i så fall, som möjligen kan ha en liten effekt. Men väldigt blygsam. Vad sa du? Ämnet. Nu satte du mig på portan.
Mm.
Det kommer jag inte ihåg vad det heter. Det lilla ämnet. Det får jag låta vara osagt.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Är det något jag bör undvika då? För, eller tidigare så sa man att undvika koffein, typ kaffe, te.
Nej.
Myt?
Myt.
Ja. Mm. Kolsyra, hur är det med det?
Har ingenting med urinvägsinfektion att göra.
Myt.
Mm.
Kissa efter omslutande sex.
Mm. Det har ju tyvärr visat sig att det var inte så effektivt som vi trodde. Det har vi ju länge sagt att man ska kissa efter omslutande vaginala samlag för att minska risken för urinvägsinfektion. Men när man har gjort studier så har man inte kunnat bevisa att det hade någon effekt. I alla fall inte på gruppnivå. Sen vet jag att det finns individer som upplever att ja, men jag måste göra det, för att om jag struntar i att göra det så får jag en urinvägsinfektion. Så kan det vara. Och vet man med sig att sån är jag, fortsätt då med den vanan. Men när man har tittat större studier så kunde man inte se någon skillnad på gruppnivå, tyvärr.
Tur att vi håller på med våra studier och forskning.
Ja.
Mm.
Ja.
Vilka bakterier sa du?
Mm. Det absolut vanligaste är det som kallas för E. coli. Det är mellan 80-90% av alla urinvägsinfektioner under graviditet är E. coli. Men sen finns det lite andra bakterier. Vi pratade ju till exempel om streptokocker, GBS. Man kan också faktiskt ha urinvägsinfektion med stafylokocker. Då finns det två typer. Den ena heter Staphylococcus saprophyticus. Snyggt namn, va?
Mm, verkligen.
Ja, kommer jag ihåg under utbildningen att de pratade om att den var vanlig hos sexuellt aktiva unga kvinnor. Varpå någon i min kurs räckte upp handen och sa typ alla då, eller? Mm. Men den ser man ibland i odlingssvar. Man kan också faktiskt ibland se att man får svar att man har hudbakterier i urinblåsan. Men det är nog mer om man till exempel haft kateter eller har tappat sig. Då råkar man föra in lite hudbakterier. Och sen finns det lite andra ovanliga liksom, bakterier också som vi kan hitta. Men E. coli är absolut vanligast.
Men du, när du ändå är inne på det här och få en kateter eller en tappningskateter, alltså antingen att man tappar ut urin, och det är ju kanske då mer förekommande postpartum efter att man har fött barn, för att man inte kan tömma blåsan, och det kan vara av olika anledningar. Och ibland så får man ju den här kvarliggande katetern, och då vet vi ju också att vi har ju en ökad risk då för att få en urinvägsinfektion. Så vi vill ju gärna försöka att undvika det, men ibland så måste vi ju tappa blåsan. För framförallt då efter förlossning så är det ju väldigt viktigt att blåsan är tom för att vi inte ska få en för stor blödning. För risken att vi fortsätter att blöda är ju från livmodern, och den är ju avhängig, den får ju liksom lättare att dra sig samman, att kontrahera om blåsan är tom.
Mm.
Så att här försöker vi ju att kvinnor, och vi är väldigt tjatiga, ursäkta, med att man ska kissa efter man har fött barn, och också då för att livmoder ska dra sig samman för att minska risken för stora blödningar.
Mm.
Och kan man inte det, då kan man bli tappad på urin med en sån här kateter. Har man stora mängder urin kvar, då kan man behöva en kateter som ligger kvar ett tag. Men som sagt, då ökar ju risken. Det är ju inte 100% att man får en UVI, men risken ökar dock.
Ja, den gör ju det, för att då finns det ju Det som man liksom tappar och får in kateter, så finns det ju alltid en risk att man för med sig bakterier från huden till exempel då, in. Och har man en kvarliggande kateter så har man ju också lite grann en inkörsport. Liksom. Själva katetern är en liten autostrada för bakterier. Så att, ja. Men som du säger, det betyder ju inte att man alltid får en infektion efter. Men lite vanligare än om man inte har haft en kateter eller tappat sig.
Men du, det är ju inte så att vi per automatik behandlar de som har blivit urintappade eller får den här kvarliggande katetern. Men när vi vet att det är en UVI, alltså en urinvägsinfektion, så behöver vi ju behandla. Det rekommenderar man. För annars så har vi ju då att den kan ge upphov till risker som vi var inne på, som ja, komplikationer helt enkelt, som vi inte vill att gravida ska få. Men du, om vi börjar där med screeningen. Vi tar en urinsticka.
Ja, egentligen är det så här att om man screenar, alltså de här grupperna jag pratade om som hade en ökad risk för att få urinvägsinfektion, de screenar vi egentligen med urinodling, inte med urinsticka.
Man hoppar över stickan.
Ja, för om det är så att man ska screena någon som inte har symptom, så är inte urinsticka särskilt träffsäkert, tyvärr. Därför att det man tittar på en urinsticka är till exempel förekomsten av vita blodkroppar i urinen. Det har man alltid lite mer av som gravid, även om man inte har en urinvägsinfektion. Och sen så tittar man på någonting som heter nitrit. Nitrit är ett ämne som vissa bakterier producerar. Då kan man ha positiv nitrit i urinen. Men alla bakterier bildar inte nitrit. Så att man kan liksom inte utesluta en urinvägsinfektion med ett negativt nitrittest. Så därför, om man tänker screening helt utan symptom, så är det bättre med en urinodling. Det är en annan femma om någon har symptom på urinvägsinfektion. Då tar man ju ofta en urinsticka. Men man tar också en urinodling. För att om urinstickan är liksom positiv och den visar att ja, men här finns det tecken till urinvägsinfektion, så skickar man odlingen, man skickar urinodlingen samtidigt. Sen kanske man inte väntar med att sätta in behandling tills man har svaret. I alla fall inte om den här personen har jättemycket besvär. Det är väl liksom en sån här klassiker att man kommer till mödravården en liksom fredag klockan 12 och har urinvägsinfektion. Då vill man ju inte gärna liksom vänta tills man har fått odlingssvaret på måndag eller tisdag morgon. Utan har man bara säkrat odlingen, så kan man sätta in en behandling och så kanske man får byta behandling om man sen ser i odlingssvaret att det var fel antibiotika. För vi vill ju gärna veta då vad det är för typ av bakterie, och vi vill också veta hur mycket utav den här bakterien som finns. För det har också viss betydelse för om vi behandlar och hur vi behandlar och så vidare. Och behandlingen är ju då antibiotika. Det finns några olika typer av urinvägsantibiotika som går bra att använda under graviditet. Och där styrs vilket preparat vi väljer. Det beror dels lite grann på när graviditeten det är, för att i tidig graviditet så är det vissa preparat som är bättre och i slutet så är det andra preparat som kan vara bättre. Och sen så får vi ibland byta sort för att vi får svar att nej, men just i det här provet så växer det bakterier som är resistenta mot den här antibiotikan. Då får vi byta sort.
Och därför så är det ju bra att vi gör de här odlingarna. Och odling betyder ju, och det har vi också pratat om tidigare, att odling betyder ju att vi odlar fram då från den här urinen och ser vilken sort. Och det tar ju någon eller några dagar. Ibland går det lite snabbare att ta någon dag. Men som ordet är, att odla fram, det går inte på några minuter. Då får vi inte ett rättvist svar. Liksom.
Nej. Och olika bakterier växer olika fort också. Så att det kan verkligen diffa hur snabbt
det kommer. Precis. Så jätteviktigt att man får rätt behandling här. Ja.
Och sen är det också så himla viktigt. Jag menar, i vanliga fall, om man inte är gravid, så man får sin urinvägsinfektion och man får sin behandling och sen blir man bra, så är det fine. Men just under graviditet så är vi så noga med att verkligen vara säkra på att vi fick bort bakterierna. Så vi har som rutin att efter att man har tagit sin antibiotikakur, efter att man är klar med den, så tar man faktiskt en ny odling någonstans mellan 7-10 dagar efter avslutad kur. För att vara helt säker på att det inte är någon bakterier kvar i urinen. För är det det, då måste man behandlas igen. Och då brukar vi ofta byta antibiotikasort så att vi inte kör samma två gånger på raken. Men så det är ganska kort antibiotikakur, men vi följer ju alltid upp och ser att det blir bra.
Ja, men det är viktigt. Men du, hur ser upprepningsrisken ut?
Man kan nog säga så att man har en ganska hög upprepningsrisk, i alla fall under graviditet. Så har man väl haft urinvägsinfektion en gång under graviditeten, så har man liksom en ökad risk att få tillbaka det. Så att ofta gör man så att om man har haft en urinvägsinfektion under graviditet, så kollar man kollar liksom en ny urinodling. Inte bara den här kontrollodlingen, att man kanske tar en odling lite senare också. Om man tänker att man har haft en urinvägsinfektion, vad ska vi säga, vecka 8. Och den läkt ut och kontrollodlingen var normal, det var inga bakterier kvar. Så är det så ändå så att i många regioner, jag vågar inte svara på att alla har de riktlinjerna, men de flesta regioner har ändå den riktlinjen att då kollar man ändå en urinodling i andra trimestern, alltså andra tredjedelen av graviditeten, och i tredje trimestern. För att bara screena så att det inte har kommit tillbaka. Och är det så att vi har någon gravid som faktiskt får en urinvägsinfektion kanske två gånger eller mer, då brukar man sätta in förebyggande behandling, alltså profylax som man kallar det. Att man får ta antibiotika till natten varje dag hela vägen fram till förlossningen för att inte drabbas av urinvägsinfektion igen.
Men du pratar ju om vikten av att behandla, och då är det ju många som är oroliga för all antibiotikabehandling och risken för att drabbas av andra infektioner. Jag tänker det, vi har ju influensatider och vi har RS-tider och andra tider på året, och så har vi risken för svamp och så vidare. Hur tänker vi?
Alltså, när det gäller antibiotikabehandling så vet vi, en sån sak som svampinfektion till exempel, det vet vi att det är inte helt ovanligt att man tyvärr får svampinfektion efter antibiotika. Och det gäller ju inte bara antibiotika mot urinvägsinfektion, utan det gäller ju även antibiotika mot halsfluss eller öroninflammation eller liksom vilken antibiotikabehandling som helst egentligen. Och det är också extra lätt att få svampinfektion under graviditet generellt. Men det är ändå så att det, nackdelen med att avstå från behandling av urinvägsinfektion, de är så stora så att liksom risken att få en svampinfektion, det får man liksom ta. Svamp är jobbigt, men det är inte farligt på det sättet som en urinvägsinfektion är. Så där får man liksom tyvärr riskera den svampinfektionen i så fall. Om man tänker på de andra infektionerna du nämnde, liksom influensa eller RS eller förkylning, det påverkas ju inte av att vi har ätit antibiotika. Så om du har ätit en antibiotikakur, så är du ju inte mer mottaglig för influensa till exempel, bara för att du nyss har ätit antibiotika. Det som däremot kan göra dig mer mottaglig, det är om du har en pågående infektion i kroppen, till exempel en urinvägsinfektion, som immunförsvaret är liksom fullt upptagen med att försöka bemästra. Då kan du vara lite mer mottaglig för andra infektioner samtidigt. Men det är alltså infektionen i sig som gör dig mer mottaglig för andra infektioner, inte antibiotikabehandlingen.
Men det är så viktigt att du säger det också, för att det är många som tror liksom att man är mer mottaglig om man har tagit de här antibiotikakulorna. Sen ska vi ju alltid vara restriktiva med den. Men här kan det ge upphov till så många andra risker. Så att,
Och det är så här, vi har ju tyvärr en ökande antibiotikaresistens i världen, i Sverige och i världen. Det vill säga att fler och fler bakterier blir motståndskraftiga mot de antibiotikasorter vi har. Så det gör ju att vi är ju i vården, vi är ju restriktiva med att skriva ut antibiotika. Vi skriver bara ut det liksom när det verkligen behövs. Och vid många tillstånd så har man till och med liksom riktlinjer att man avvaktar lite och ser om kroppen kan läka ut det själv. Till exempel urinvägsinfektion hos icke-gravida. Där gör vi ofta så att man skriver ett recept men säger att se om du kan läka ut det själv. Att ditt immunförsvar får läka ut det själv först några dagar. Funkar inte det så kan du hämta ut medicinen. Men på gravida kan vi liksom inte gambla på det sättet. Där är nackdelarna så stora med att gå med en infektion. Så att där risken. Är det liksom ett tillstånd och en grupp där man ska hämta ut sitt recept och börja behandla på en gång.
Och risken för komplikationer därefter.
Precis.
Vad har vi mer att säga om UVI?
Vad har vi mer att säga?
Ja. Kan du skada bebisen? Undrar man ju såklart.
Alltså om man tänker på de här vanliga klassiska UVI:erna som vi pratar om nu, så är det inte det en bakterie som går över till barnet, det går inte över liksom moderkakan, det ger ingen infektion hos barnet. Så risken för barnet här är ju snarare den risk som det kan innebära att födas för tidigt om infektionen inte behandlas. Vi har ju tidigare pratat om GBS som urinvägsinfektion, och det är ju lite ett specialområde. Där kan det ju finnas liksom nackdelar även för barnet när det ligger kvar i magen, men då tycker jag, gå liksom, lyssna på det avsnittet, bläddra tillbaka och lyssna på det avsnittet. För det är ju inte en klassisk vanlig urinvägsinfektion, utan då är det en väldigt speciell bakterie med andra risker.
Som många kvinnor bär på och som inte ger upphov till några problem för mamman, men kan i värsta fall ge upphov till barnet. Och där så ger vi ju antibiotika under förlossningen och vi kontrollerar även barnet. Därefter. Så att, nej men lyssna på det. GBS. Det var väl dagens avsnitt.
Ja, jag tror det.
Ja.
En kort liten urinvägsinfektion.
Ja, precis. Så det vi kunde konstatera, det var att dubbelkissning är ju superbra. Och torka sig framifrån och bak. Det var dagens tips.
Ja, verkligen så här. Dagens råd från tant Rebecka och tant Karina. Ja,
dubbelkissning. Perfekt. Men superbra. Tack för info, Rebecka. Vi är tillbaka med ett avsnitt varje vecka, Babys podcast. Och du är ju inte bara en fantastisk gynekolog förlossningsläkare, utan du är ju fantastisk med djupdykningar i nya råd och rön och forskning. Nörden.
Vetenskapsnörden.
We love it, Rebecka. Och vi önskar ju också att göra ett avsnitt varje vecka, och vi hoppas ju att du lyssnar till Babys podcast, och på Instagram kan ni följa ett Babys podcast också. Så vi hörs snart igen. Ta väl hand om er tills dess.
Hejdå.
Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.